En podcast från Aftonbladet.
Mette-Marit och Håkon går på promenad med parterapeut.
Och var är Sarah Ferguson? Det är ett mysterium.
Och hör om den unika tiaran som Camilla i Storbritannien bar och ett avslöjande om kungliga strumpbyxor i det svenska kungahuset.
Ni lyssnar på podden Kungligt med mig, Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå, hej Jenny!
Hej!
Det har varit väldigt mycket kungligt på senaste tiden.
Du, när rättegången avslutades så tänkte jag att nu kanske det lugnar ner sig lite grann. Mm.
Sen vaknade vi upp fredags morgon.
Och då var det en intervju med Mette-Marit och NRK, norska NRK.
Så vi gjorde ett specialavsnitt då. Har ni missat det, lyssna gärna på det. Vi sammanfattade också med hjälp av Linda Hjertén, Aftonbladets krimreporter, lite då själva rättegången när det gäller Marius. Och sen en söndag så var vi Nyhetsmorgon. Bråda dagar, Jenny.
Det är bråda dagar. Men det är alltid trevligt att vara med i Nyhetsmorgon.
Ja, det är det verkligen. Mm. Vi försöker ju tänka att vi inte ska vara så långa, men det händer så mycket igen, så nu tar jag faktiskt av med min kavaj.
Ja,
nu måste vi ta sats
här.
Vi får ta sats.
Och jag sitter här och fryser med stickad tröja. Men...
Gör du? Ja, men jag har varit igång så många timmar.
Ja.
Okej, idag så ska vi börja med det som hände här om kvällen. Organisationen Childhood Foundation firade ju sin grundare och eldsjäl drottning Silvia med en brakfest här, då här om veckan, här om kvällen. Hennes 50 år som drottning firades rejält och festligheterna hölls på restaurang Tyrol på Gröna Lund och inleddes med, ni vet, ceremoni och middag och tal, och sen blev det musik och fest.
Ja, men det verkar ju varit en hejdundrande kväll. Silvia fick se föreställningen Mamma Mia, The Party. Jag tror att det var någon specialföreställning de hade fått ihop. Cirka 300 gäster var där. Många var ju goda vänner till kungaparet och från Childhood och andra organisationer och så vidare. De här kuverten kostade ju en del, så att det blev också lite klirr i kassan för organisationen. Och sen efter middagen, det var ju då det hände. Spontandans, absolut. Och det slutade med att kungen och drottningen pussade varandra. Vi lyssnar lite på hur det lät under showen.
Här dansar drottning Silvia med kung Carl Gustav till tonerna av Abbas Dancing Queen. Kungaparet passade också på att bjuda på en puss.
Nu såg vi inte pussen av naturliga skäl, men man får ändå en känsla av lite stämningen. Och vi hade det här klippet, inslaget på Aftonbladet, och jösses Amalia vad folk tyckte det var kul att titta på. Det klickades jättemycket. Många ville se den här pussen och det blev lite av en snackis faktiskt. Hade du förväntat dig en puss mellan de två?
Nej men absolut inte. Det tillhör inte till vanligheten att kungen och drottningen... Ja, men visa varandra sån ömhet offentligt, absolut inte. Inte kyssar eller pussar, nej. Så det är inte så konstigt att det blev en snackis i hela världen, ska jag lägga till. People skrev bland annat Sweden's dancing king and queen, see the royal couple cut loose at Mamma Mia performance.
Och det är ju inte vanligt vad som du säger med en puss, men det är väldigt populärt. Det fanns ett löp som Expressen hade 20 juni 1976 och, som för alltid är med i historieböckerna och svensk mediehistoria. Det är ett klassiskt löp, Jenny.
Ja, men den här bilden på kungen och drottningen då och den här kyssen i vapenhuset, den hamnar ju på Expressens första sida. Det är den mest sålda tidningen någonsin i historien. Och rubriken är Kyssen som alla väntar på. Det är ju en fantastisk löpsedel, får man ju säga. Sen ska man ju komma ihåg att papperstidningen har ju inte längre samma antal upplagorna är mycket, mycket lägre idag. För vi har ju minst sagt haft en digital utveckling sedan dess. Men det är ett klassiskt löp.
Ja, tidningen såldes i 957 000 exemplar. Det är en otrolig siffra. Och för att jämföra det lite med hur mycket det är då jämfört med andra tidningar och upplagor, så den som är då på plats nummer två, den handlade om gisslandramat på Norrmalmstorg 29 augusti 1973 med rubriken Så levde vi som hans gisslan. Så att då fattar man att den sålde den här bröllopspussen med kungen och drottningen.
Den var massiv.
Ja, den var massiv. Den var poppis. Men har du sett, du har alltså inte sett kungaparet kyssas sedan 1976?
Nej, det har jag
pussas.
Inte.
Vi måste hålla oss till rätt definition ja. Här. Med eller utan.
Ja, ja. Nej, men verkligen inte. De gör inte det i officiella sammanhang. Så är det bara. Men det är klart att privat sker det ju hela tiden. Så att, men jag tycker det är jätteroligt att se det här. De har ju snart varit gifta i 50 år. Och bara det är ju en bedrift att vara gift så länge.
Ja, verkligen.
Fantastiskt.
Och på tal om kungen och Silvia så kom nyheten i veckan att det kommer att bli en ny serie om kung Carl Gustav och drottning Silvias kärlekshistoria med arbetsnamnet Queen Silvia. Huvudrollerna kommer att spelas av Alicia von Rittberg och Edvin Endre, det rapporterar Expressen. Det är mycket Expressen nu och vi i Aftonbladet, men vi bjuder på det.
Bjuder
de är duktiga.
Jajamän. Ja, men det här var ju roliga nyheter tycker jag och spännande. För att den här serien ska berätta om när drottning Silvia och kung Carl Gustav träffades under OS i München 1972. Och Alicia von Rittberg, hon är en tysk skådespelerska. Man kan ha sett henne i filmer som Fury och Our Kind of Traitor. Och så har hon spelat Elisabeth Tudor. Ja, så sen blev Elisabeth den första i tv-serien Becoming Elisabeth.
Mm, och Edvin Endre är, som kanske den snabbtänkte för insåg, är son till Lena Endre och Thomas Hansson. Han slog igenom internationellt med sin medverkan i tv-serien Vikings. Alltså oerhört populär serien.
Ja.
Har du sett den?
Nej, men alltså, jag älskar tv-serier, men just Vikings har inte fallit mig på läppen, kan jag säga.
Nej, men det är så också, det är som att ta sig an ett berg av avsnitt. Alltså, ja. Och jag känner så här, nej, det där orkar jag inte med.
Jag orkar inte, nej.
Men han är i alla fall oerhört duktig i den, det har jag fått berättat för mig. Och han då ska spela kungen.
Kul!
Ja.
Är de lika?
Ja, jag tittar på en bild, absolut. Ja. Det tycker jag.
Ja. När det då gäller handlingen i den här Queen Silvia-serien så skriver då Prime Video så här. Vid de olympiska spelen i München möts två personer från helt olika världar. Silvia Sommerlath, den ambitiösa, flerspråkiga dottern till en tysk-brasiliansk familj, och Sveriges kronprins Carl Gustav. Hon arbetar som värdinna för organisationskommittén, medan han, tyngd av förväntningarna på honom, är tronarvinge. Spännande.
Jättespännande. Och enligt då Expressen som skriver om det här så ska Queen Silvia ha planerad premiär i juni 2026 då på Prime Video. Och det är ju samband med guldbröllopet.
Ja.
Men du,
det.
När vi satt och pratade om det här häromdagen när det gäller den här pussen då, kungen och Silvias. Och då började vi satt ju där och pratade igenom huruvida kungligheter pussar på varandra. Och vi, i alla fall jag, kunde inte på rak arm och fler därtill då som var med på det här samtalet. Kunde inte komma på så många bilder eller videos på kungligheter som visar ömhetsbetygelser öppet och pussas. Förutom liksom på bröllop.
Nej, men det är ovanligt och det gäller ju inte bara i Sverige utan i de flesta andra kungahus i världen. Det är helt enkelt så att man visar inte ömhetsbetygelser på det viset för det håller man privat. Och verkligen inte innan man är förlovad. Men det är klart att den yngre generationen kan ju rucka lite på den här regeln. Vi har ju sett Sofia och Carl Philip pussas några gånger, men då är det ju i mer familjära sammanhang. Som på racingbanan när Carl Philip har tävlat eller när de har varit ute på restaurang eller något event. Sådär. Mm.
Men Daniel och Victoria tycker jag att man kan se, man har ändå sett en hel del ömhetsbevis tycker jag genom åren. Och kanske inte att de pussas, men det har varit liksom någon kram eller att de håller varandra. Sådär. Och det var ju senast på OS Italien där de stod och liksom höll om varandra. Så mysigt ut.
Ja, men då, ja, de är så himla fina mot varandra även offentligt. Och de är väldigt fysiska. Jag tror till och med kronprinsessan sagt någon gång att hon är liksom en fysisk person. De kan hålla varandra i händerna eller liksom ta på varandra och sådär. Och jag kan tycka att det är lite en generationsfråga för att det är faktiskt likadant med brittiska William och Kate. Att deras beröringar är ju mycket mer frekventa än om man kollar på Charles och Camilla. Eller drottning Elisabeth skulle ju aldrig liksom hålla hand med prins Philip när
de
levde.
Nej, det är nog en lite generationsfråga där. Mm. Men då kommer vi till Madde och Chris.
Ja.
Förlåt, jag tycker det är så roligt att de har flyttat hem så vi pratar om dem igen på det här sättet. Där finns det inte så många pussar tycker jag. Inte i alla fall vad vi har sett och inte ens i det här videoklippet. Nu kommer det. Oj, vad vi minns det här klippet. Madeleine och Chris skickade ut den här videon i oktober 2012.
Chris friade till mig i New York i början av oktober och vi är väldigt lyckliga.
Madeleine and I have known each other for the past 2 years, And I recently summoned up the courage to ask her to marry me. Thankfully, she said yes.
Vi kan även berätta att ett bröllop kommer ske i sommar, vilket vi ser väldigt mycket fram emot.
Alltså den här videon, Jenny, kommer du ihåg när den kom?
Ja, men det var en bomb.
Ja, det kanske var ett öppet målfråga där. Men som vi pratade om det då. Men visst säger hon först. Chris friade till mig i början av... Och så låter det som att hon säger februari, men sen rättar hon sig själv och säger oktober. Vi tar och lyssnar igen. Häng med här nu.
Chris friade till mig i New York i början av oktober.
Alltså jag vet inte, men jag minns att det blev en snackis just då. Det är som att hon säger bokstaven F. Man hör lite så här, det ljudet. Men hade han redan friat henne i februari det året, men att det då kanske tog tid att bli godkänt. Men det blir också en konstteori, för att de har ingen anledning och...
Nej.
Att dölja liksom den rätta månaden för ett frieri. Men jag vet att det pratades otroligt mycket om det här. Men det som faktiskt gav starkast reaktioner, det var ju prinsessa Madeleines tihi.
Ja,
folk höll på med tihi i evigheter efteråt.
Alltså i flera dagar när man mötte personer och sa tihi. Alltså, och det är inte meningen att vara raljant. Det var bara så... Jag har också funderat på efteråt att de klippte inte bort den.
Nej, men...
Finns det någon förklaring?
Madeleine har berättat att inom familjen, det har varit lite så internt skämt, att de har haft lite så här ljud för sig. Aha. Så tihi är någonting som de har sagt till varandra. Som att avsluta en mening som det ska vara lite roligt eller något sånt där. Så att Okay. Det där var ju mer internt. Och det blev ju offentligt. Och då kanske lite svårt att förstå för andra som inte... kände till där.
Men har du sett dem pussas offentligt förutom bröllopet?
Nej, inte vad jag kan minnas på rak arm så. Men sen är det ju dels den här kungliga liksom traditionen att man inte är så fysisk, visserligen då. Men sen är ju också Chris uppfostrad på ett annat sätt som kanske är det varit lite mer formellt även från hans sida. Och från mamma Eva och Neil där, vad vet jag, men man kan gissa kanske.
Men varför är det då? Är det som att kungligheterna ska upprätthålla någon slags formell roll i rampljuset, eller?
Ja, så är det ju. Det ingår liksom i det här kungliga kontraktet att man håller sig lite mer sval. Ska man dra det till sin ytterkant, att kramas och pussas, det är för populasen. nu skojar jag. Men självklart så handlar det ju delvis om den här upphöjdheten, att man håller på det lite mer svala i det officiella. Om man skulle hålla på och kramas och pussas och hålla hand konstant hela tiden, så är det ju det blir fokus på, och inte kanske det event eller besök som kungligheterna är där för att då liksom hålla på liksom. Sen ser det ju annorlunda ut i mer privata sammanhang och på fester och sådär såklart.
Ja, för nu när jag tänker efter, de bilder man har sett de här pussat, det var ju som du sa på racingbanan när det gäller då Sofia och Carl Philip och liksom OS nämnde ju jag. Alltså det är ju inte riktigt sådana, alltså det är inte ett statsbesök.
Nej, men precis. Men däremot den här kungliga pussen nu då mellan kungen och drottningen, det är ändå lite härligt. Den första kom 1976, den andra kom 2026. Det är 50 år emellan.
Och du älskar symbolik.
Ja, det gör jag.
Okej. Det var sagt att hon inte skulle vara med. Men Mette Marit dök upp på det belgiska statsbesöket i veckan i alla fall. Vi har sett bilder också på henne och kronprins Håkon på en promenad med en parterapeut. Podden Kungligt är alldeles strax tillbaka. Ja, det var sagt att hon inte skulle vara med, men Mette Marit dök upp på statsbesöket i veckan i alla fall. Igår tisdag inleddes Belgiens kung Filip och hans drottning Mathilde. De ska vara på ett 3 dagar långt statsbesök i Norge med då kung Harald och drottning Sonja som värdar. De belgiska gästerna är ju inte bara kungliga kollegor, utan nu har jag faktiskt, det här har jag läst mig till. Det här är inte en kunskap jag har, det här är en kunskap som du har, Jenny. Men de är ju släktingar. För kung Haralds mor och kung Philips mormor var systrar. Det visste inte jag.
Ja, nej, men det finns ju ett släktskap mellan de flesta europeiska kungliga familjer. Det gör det ju, så att man ser varandra som släkt också.
Mm.
Men det var överraskande med Mette-Marit, för att hon skulle inte medverka och på grund av då sin hälsa. Men då var hon med och tog emot gästerna när de då kom in på slottet efter ceremonin. Och det är klart att det är lättare för henne kanske vara med vid ett sånt ögonblick. Det är en fotografering, de hälsar, de utbyter gåvor.
Men varför dök hon plötsligt upp i programmet?
Ja, men jag tror att hon...
Alltså själva programmet, men jag inte tv-programmet, utan jag menar den här tillfället.
De anpassar ju hennes aktiviteter efter hennes hälsa. Det har ju verkligen blivit så att hon har blivit sämre. Hon skulle varit med på det här statsbesöket, men ja, hon är i sånt skick att hon klarar tydligen inte det. Men då kan hon vara med vid korta ögonblick. Mm. Och kan hon då vara med vid den här gåvoutväxlingen och fotograferingen, då har hon ändå liksom, ja, men gett allt hon kunde då liksom. Mm. Och sen får hon väl vila. Och sen, jag tror inte vi kommer se när vi är en lång galamiddag till exempel, det tror jag inte.
Nej, okej. Men sen... Jag funderar på, kan det också vara så att det var viktigt att hon var med då ändå i det sammanhanget lite officiellt för att liksom ta udden av det som har skett senaste tiden kring henne?
Ja, men det kan ju också spela in, absolut. Hon kanske kände sig tillräckligt stark för att göra det. Och det här PR-maskineriet vid hovet, det rullar ju på. Och en sak som verkligen stod ut, det var att på de här officiella bilderna så stod ju Håkon och Mette-Marit och höll hand.
På tal om det vi pratade om.
På tal om ömhetsbetygelser. Det brukar de inte göra på officiella bilder vid statsbesök. Det är ju en annan nivå på de bilderna. De är ju väldigt officiella och uppställda och sådär. Det är klart att det blir en stark signal utåt att de håller en enad front. Att Håkon står vid hennes sida och stöttar henne. Jag ser inget fel i det, men jag kan bara konstatera... Eller det är absolut inget fel jag håller hand och så liksom. Men jag kan bara konstatera att vi har inte sett det så mycket innan. Och det är klart att det är en strategi.
Mm. Under galamiddagen, den var då igår kväll. Vi har ju glömt att säga det, det måste vi göra. Vi spelar in onsdag 25 mars på förmiddagen. Det händer ju så mycket nu så vi har tagit för vana att säga det, så ni vet var vi är någonstans tidsmässigt. Men under då den här middagen, galamiddagen igår kväll, så höll kung Harald ett tal, så som traditionen bjuder. Och på den här middagen var cirka 180 personer. Och 89-åringen, som han ändå är det, jag tycker det är fantastiskt hur han liksom klarar av detta. Men han brukar ju skämta.
Han är bra på alla tal.
Ja, men han är verkligen det. 2024 så fick han hela salen att brista ut i skratt efter att han... Då hade han skämtat om sin egen och drottning Sonjas sista viloplats i en sarkofag.
Ja, de hade precis fått det igår.
Ja,
här då.
Det var ju lite roligt. Men enligt en norsk retorikexpert som heter Johan Lauritz Tönnesson. Jag läste om honom, eller vad han har sagt då, i morse angående kung Haralds tal igår. Och då enligt honom så ville kung Harald påvisa stabilitet och att kungen verkade stadig. Och han kommenterade då kung Harald, även Mette-Marit, så här lät det.
I know that our dear crown princess would have wanted to be with us tonight. Unfortunately, she is unable to attend due to her health situation.
Ja, kungen säger så här. Jag vet att vår kära kronprinsessa gärna hade varit med oss ikväll. Tyvärr kan hon inte vara närvarande på grund av sin hälsosituation. Och det är klart att det här uppfattas som han stöttar henne. Och det gör han ju såklart, och drottningen också. Att kungen nämner kronprinsessan Mette-Marit så tidigt i talet, det är inte en slump då, enligt Tönnesson. För han menar på att det finns mycket som tyder på att talet skrevs kort innan. Så att det inte blir en organisk del av talet. Jag förstår inte riktigt vad han menar med det, men... Men han är retorik. Men han säger också då att kungen uttrycker omsorg för kronprinsessan, och det är lätt att tolka det som att han vill markera lojalitet och solidaritet med henne, medveten om att hennes bristande popularitet bland befolkningen och den hårda kritik som många riktar mot henne då liksom. Då tar ju kungen lite udden av det.
Mm. Vi ska gå in alldeles strax på det här med hennes popularitet. Eller brist på popularitet kanske. Men okej, vi ska ju också säga att rättegången mot Marius Borg-Höjby är ju avslutad. Nu pratar vi om hennes son, det vet ni. I början av juni så förväntas domen komma. Och kronprinsessan då, Mette-Marit, kan ju pusta ut lite grann. Alltså... nu har hon gjort intervjun och nu är rättegången avslutad. Men den här då intervjun som hon gav i fredags till norska tv-kanalen NRK, och det var ju efter flera veckor av påtryckningar från media, och när hon äntligen svarade på frågor om vänskapen med Epstein.
Ja, det var nog skönt för henne att ha klarat av det. Det var ändå 7 veckors väntan ifrån hela norska folket.
Ja, och det var mycket diskussioner. Varför svarar hon inte? Varför svarar hon?
Ja, men nu fick hon ju sätta sig ner och ge en förklaring. Det har ju såklart spelat in att hon har haft Marius bästa för ögonen under den här rättegången. Hon måste se till att han klarar den och stötta honom. Och sen får man inte glömma bort, hon har ju lungfibros, det är en mycket allvarlig sjukdom. Det tar ju mycket kraft och ork från henne, såklart.
Alldeles nyss fick vi veta lite mer kring villkoren för den här intervjun som då NRK genomförde i förra veckan. Det är Dagbladet som rapporterar om att NRK skickade frågorna i förväg. De skulle då ställas till hovet en vecka i förväg innan Mette-Marit satte sig framför kameran. Intervjuavtalet var inte 100% klart innan frågorna skickades. Det skriver då Dagbladet, och NRKs nyhetschef Marius Etetle sa bland annat att de gjorde detta för att de ville informera och för att få bra svar.
Ja, det här är ju, om man bara hör det så där så kanske man inte reagerar. Ja, kanske ni lyssnare tänker, vad är det med det då? Problemet är att Mette-Marit, man får betrakta henne som en person i ändå en maktställning, trots de svårigheter och utmaningar som hon går igenom nu. Och medieexperten Anki Gerhardsen är mycket kritisk till att man gjorde på det här sättet och menar på då att, citat, man ger ifrån sig verktygslådan som man har för att konfrontera människor som sitter i viktiga maktpositioner, slutcitat. Och menar då att det här är en specialbehandling av kungahuset. Vilka andra skulle man ge en veckas förberedelser när man vill ha, alltså utkräver svar? Och vill man ha ordentliga svar då från en sån person, så bör man då inte låta den personen få mala och tänka och fundera på dessa svar och formuleringar en hel vecka, helt enkelt.
Mm. Men vi ska ju också nämna att det är ju inte helt ovanligt nu för tiden. Och det gäller ju inte bara kungligheter, det gäller ju politiker, det kan gälla andra typer av personer i maktposition. Och det är ju det är verkligen kluvet det där alltså.
Ja.
Och det har också kommit kritik mot, såg jag, och nu är vi tillbaka då i Mette-Marit-intervjun, att det blir som en ojämn maktbalans, att en journalist då sitter och ska ställa intervjufrågor, men det får inte kalla personen, respondenten, den tillfrågade, får inte säga du, och liksom och att man sitter i den här kungliga miljön med allt vad det innebär. Och du har ju intervjuat kungligheter många, många gånger. Hur upplever du att det påverkar en?
Oj, så himla intressant fråga. Om det påverkar en, just det där med att man måste säga ni och titeln och sådär.
Spelar det någon roll, tycker du?
Jag tror att det påverkade mig i början. Nu har jag hållit på liksom 23-24 år. Men det är klart, när jag var ung och ny på detta, och då var det främst kronprinsessan Victoria jag intervjuade i början där. Jag tyckte nog det mest var krångligt att hålla på det, för att man är så ovan. Mm. Ganska snabbt kommer man in i det. Och jag tänker ju, idag tänker ju inte jag så här att jag säger ni eller kronprinsessan för att hon står på något sätt över mig, utan jag har ju liksom kommit in i den här liksom, vad ska man säga, i det här paradigmet att jag säger det därför att jag talar till henne i det ämbete hon är i liksom. Det är likadant med kungen och drottningen. Jag betraktar inte kungen som någon som högt stående över mig, som någon slags precis som alla andra fattar att han är en helt vanlig människa, men han har ett ämbete som är speciellt. Mm. Och när jag intervjuar honom, så intervjuar jag honom inte som privatperson, utan i hans ämbete. Så därför reagerar jag inte, alltså jag tänker inte på titlarna på det viset, som att det skulle försvåra en intervju.
Vet du vad, nu när jag tänker efter så förstår jag vad du menar. För jag har intervjuat, du har ju varit mycket i den kungliga sfären, jag har varit mycket i den politiska sfären, och jag har intervjuat statsministrar och sådär. Och nu när jag tänker efter, jag satt och funderade på, jag hade ett tv-program för ett antal år sedan, det var, som hette Fråga statsministern, där man tittarna kunde då skicka in. Och då sitter jag och funderar på, sa jag så här, vad anser statsministern om det här?
Ja, sa du det?
Jag sitter här och jag tror jag faktiskt har gjort det. Men det har varit inte för att Ja, kanske lite för att då påvisa också, han har ett ämbete på mig om att han
är statsminister. Och det är därför han är här och pratar.
Ja. Därför han är här, och det här bör statsministern svara på i egenskap av att han är, eller hon är statsminister.
Man kan också,
ja, jag får klura
man kan också tänka på det tvärtom, att det blir också en maktgrej från en journalist att faktiskt kunna säga statsministern eller kungen eller kronprinsessan. Därför att man då liksom visar den här personen att jag frågar dig i egenskap av den, position du har.
Är det jämförbart med en kunglig, tycker du? Den liksom diskussionen?
Nej, det är ju tydligare för en politiker, helt klart. Ja. Det är det ju. Men det kan nog appliceras även på en kunglighet. Liksom att jag kan sen markera att jag frågar dig i egenskap av den uppgift du har.
Exempelvis som... och då tänker jag, vad anser kungen om det här?
Ja,
jag fattar hur du menar, för då kan det vara en fråga som refererar till någonting där kungen bör ha en åsikt. Eller
absolut.
Nu fick ni höra lite behind the scenes när det gäller intervjuandet. Det är en konst. Ja, vi går tillbaka till Mette-Marit. Vi kan ju konstatera att hon har och har haft väldigt mycket att handskas med. Och det här är ju saker som påverkar hela familjen och även dynamiken mellan familjemedlemmar.
Ja, men så är det ju såklart. Jag tror inte heller att det varit jättelätt för Mette-Marit och Håkon att hantera det här sinsemellan. De här skilsmässoryktena har ju surrat intensivt. Och vi kan ju bara konstatera att det är bara rykten. Men vi vet ju inte heller mycket Håkon kände till om Mette-Marits vänskap med Jeffrey Epstein. Vi vet inte vad han kände till om mejlen, men han säger att han varit medveten om liksom relationen så. Men han satte ju ner foten ordentligt under intervjun med Mette-Marit, tycker jag. För han gjorde ju klart för alla att han står vid hennes sida. Och han pratade mycket om deras gemensamma fundament och projekt som kronprinspar tillsammans. Och det är ju skickligt PR-mässigt på det viset att istället för att prata kärleksfullt med varandra och liksom visa upp någon så här personlig, intim sida, att de älskar varandra och stöttar varandra, det hade varit lätt att göra det, så lyfter de ju det här till en högre nivå som handlade om monarkin och statsskick och kungahuset.
Det var väl genomtänkt.
Ja.
Projektet monarkin stod i centrum. Men de nämnde i och för sig också att de har, bland annat då, att de har snart har firat 25 år som gifta, och Mette-Marit konstaterade att det inte finns någon annan som hon har mer respekt för än Håkon. Och han sa i sin tur att Mette-Marit är modig, stark och klok, typ så, att han alltid ville ha henne i sitt lag. Just det där sista har jag sett många kommentera, det där med att hon då skulle vara stark och klok och sådär, och då har folk sagt, jo men om hon är det, hur kan hon då manipuleras av Epstein och uppvisa så dåligt omdöme? Vi ska också nämna, om ni är mer intresserade av specifikt den här intervjun, så gjorde vi ett specialavsnitt om den här intervjun, bland annat i fredags, som ni kan lyssna på om ni vill. Då gick vi igenom det liksom...
I detalj.
Ja, ord för ord nästan.
Ja.
Okay. Men det finns ju självklart saker som behöver liksom redas ut, även om den här intervjun redan är gjord. Och det kanske inte är så förvånande med tanke på det som vi har sagt i det här avsnittet nu senast, att vi också såg Mette-Marit och Håkon. De fångades på en bild häromdagen, det här var efter intervjun, när de var ute på promenad i området runt Skaugum. Och med på den promenaden var en parterapeut.
Mm. Och den här promenaden, den gjordes ju kort efter intervjun med NRK. Det var ju samma dag där. Mette-Marit och Håkon, de promenerade tillsammans med två kvinnor. Och Norske Se och Hør berättar då att den ena är kronprinsens tidigare guvernant från barndomen, Berit Tversland. Hon beskrivs som en extra mamma till Håkon och hans syster då, Märta Louise. Och den andra kvinnan, det är parterapeuten Lise Strand Bjerkli. Och vilken relation Lise Strand Bjerkli har till kronprinsparet, det vet vi ju inte. Det är ju inte alls säkert att hon är deras rådgivare. Hon kan ju vara en gammal vän eller på något sätt. Men när norsk press då ställt frågor om det här så vill ju inte hovet svara på dem. Vilket jag i och för sig kan förstå, om de nu har parrådgivning så måste man väl ändå säga att det tillhör den mest privata sfären. Den måste de ju kunna få ha i fred. Eller hur tänker du?
Jo, men alltså om de eventuellt då får hjälp av en parterapeut, det måste man väl ändå säga tillhör den privata sfären. Det tycker jag ändå. Men å andra sidan, De är medvetna om att det har väl legat fotografer i var och varannan buske där ute vid Skagum. Jag såg, det var liksom live-rapportering där ute från vid grinden. Personen, reporten, frågade inte så mycket att säga, för det hände inte så mycket bakom dem. Men,
jo, då kan det vara en strategi
att,
också.
Att, ja, jag vet inte. Vi ska väl inte vara så konspiratoriskt lagda. Eller ska vi? Jag vet inte. Vi lämnar det.
Men jag vill bara lägga till en sak i detta. Ja. Jag såg ju bilderna från promenaden. Det var ju Se och Hör, men sen var det fler som hade de där bilderna. Jag lade märke till att Mette-Marit hade en syrgasapparat med sig. Och så hade hon ju fäst en sån här liten grimma, ni vet, vid näsan. En sån här osynlig, eller genomskinlig vit grej som går in i näsan. Och det är för att man ska få mer syre, helt enkelt. Och vi vet att Mette-Marit har blivit sämre i sin sjukdom, det har ju hovet meddelat. Men jag tycker också att det blev väldigt verkligt när man såg henne på riktigt kämpa med det här. Och jag vet inte om det var Håkon som bar liksom själva apparaten eller hur det liksom var, men det är ju också så att vi vet ju att för ett tag sedan så berättade de ju och Mette-Marit att det kan bli aktuellt med att hon ställs i kö för en lungtransplantation. Mm. Så det här är ju inte, det här är ju på allvar, stort allvar.
Ja, det med lungtransplantation, jag har förstått att det är väldigt komplicerat. Det är, tufft. Frågan, hur dålig hon är. Alltså hon måste ju ändå vara ganska dålig, tänker jag. Och de har ju meddelat att det har varit en negativ utveckling för henne i den här sjukdomen, då, lungfibros. Och hon ska också enligt uppgift ha besökt sjukhuset efter den här intervjun. Men okej, för att återknyta till det här med rådgivare och parterapi i en kris. Det är ju inget nytt i kungliga kretsar. De liksom, många andra behöver ju professionell hjälp i situationer som kan uppstå. Jag minns att det fanns sådana medieuppgifter även när det gäller prinsessa Madeleine vid uppbrottet från Jonas Bergström. Var det så?
Ja, det stämmer. Aftonbladet skrev om det. Det var ju 2010 när Madeleine och Jonas då bröt upp. De besökte en par- och kristerapeut några dagar efter att världspressen då rapporterat om den här påstådda otrohetshistorien. Det var ju en norsk tjej som gick ut och pratade om det. Och då vet jag att vi skrev om det. Det är klart att det är ju en privat, det är ju någonting privat för dem. Men de hade också gjort det relativt öppet. Det var inte så att den här parterapeuten kom till dem i deras hem, utan det här var ju liksom ute på stan på Östermalm. Och det var många som då hade sett dem. Först hade Madeleine gått in, sen då kom Jonas. Och ska man hårdra det, på något sätt är det någonting fint med detta, tycker jag. Kunna ta hjälp när man behöver den. Kungligheter är inte annorlunda än någon av oss andra i det fallet. En kris påverkar ju dem precis lika mycket. Mm. Sen har de ju andra förutsättningar. De kan ju ta den bästa hjälpen om de vill och de bästa rådgivarna, absolut. Men,
ja, precis.
Men det säger någonting om deras sårbarhet likväl som alla andras.
Okej, okay. Vi blickar mot det norska kungahuset igen. För att det har ju rapporterats någonting annat också. För att sen åkte Håkon till Holmenkollen, då var det ju skidor.
Det gjorde han. Och då var pressen också.
Han ligger i, måste man ändå säga.
Ja, vad ska han göra? Han är ju egentligen den som upprätthåller det hårda arbetet vid kungahuset nu, verkligen. Men då var pressen närvarande och de reagerade direkt för att han bar tydligen inte sin vigselring. Men det betyder ju inte att han tagit av den på grund av någon kris i äktenskapet. Där var ju Se och Hör väldigt snabba. Deras hårreporter Caroline Wagle berättade i tidningen då att de ses utan sina ringar ganska regelbundet.
Mm. Men vänta lite nu. Nu tänker jag på den här bilden. Det var ju på hans vänsterhand. I alla fall den bilden jag såg.
Ja, men
är det inte så att man bär vigselringen på höger hand i Norge? Eller har jag drömt?
Jo, nej, men du har rätt. Det var, jag tror också så här att den bilden publicerades. För den såg jag i en svensk veckotidning. Jag vet inte om de tänkte fel där. Men han hade saknat den på sin högerhand.
Okay.
Men just den bilden, den minns jag också, den var på vänsterhanden.
Ja, snurrigt. Mm. Okej. Okay. I Epstein-filerna har man kunnat se att kronprinsessa Mette-Marit varit på besök hemma hos Epstein i hans hus då i Miami Beach 2013. Och Mette-Marit har ju själv berättat om det här lånet av huset, att hon bodde där i 4 dagar. Det som inte riktigt var lika tydligt och omskrivet är det faktum att hon bodde ju inte där ensam. Med sig så hade hon sin andliga guru. Det är i alla fall så hon beskrivs av norsk media. Sharon Machine Kelly.
Ja, oj, jag tappar nästa rösten. Sharon, hon är då utbildad inom buddhistisk meditation. Och hon har ju känt Mette-Marit väldigt länge. De åkte bland annat till Kashmir 2012 och vandrade i öknen tillsammans. Och så besökte de flera olika kloster. Det fick norrmännen att gå i taket då, för man ansåg...
Alltså 2012.
Ja, 2012. Ja. Man ansåg ju då att eftersom kungahuset och kungafamiljen måste då bekänna sig till en kristen tro, så passade det sig inte att den blivande drottningen åkte på buddhistiska resor och hade en buddhistisk mentor.
Alltså det var tur jag tog av mig kavajen, för nu vart jag lite varm. Jag tycker det där är lite överdrivet. Allvarligt. Man får väl se det ljuset av att hon potentiellt sett sökte, imperfekt eller presens, kanske både och, något högre, något syfte, någon mening. Så ser i alla fall jag på det. Eller var nyfiken på den buddhistiska tron, och det är väl ingen negativt, tänker jag, att söka kanske svar eller lära sig om andra.
Ja, nej men...
Religion, alltså jag vet inte, varför fick de så i taket för det?
Nej, men det är väl också att det är inskrivet i norska successionsordningen att man ska bekänna sig till den kristna tron. Men jag håller ju med dig, inte är det så att bara för att hon har en väninna som är då meditationsledare och buddhist, så betyder inte det att Mette-Marit är det.
Och vi kan ändå gissa att medietrycket varit ganska stort även då på Mette-Marits andliga mentor i samband med de här Epstein-filerna. För då Sharon verkar ha stängt ner sina sociala medier. Hon har inte heller velat svara på några frågor från norska medier om sin närvaro i hans hus. Och på en av hennes hemsidor så kan man läsa en intervju med henne där hon berättar att hon redan som liten flicka uppvuxen i Kanada drogs till naturen. Och hon beskriver det som en trygg plats i en kaotisk och smärtsam värld. Det var okej.
Okay. Hon har även varit nunna faktiskt i Burma.
Mm-hmm.
Men det verkar som att hennes mission i livet är att hjälpa andra. Hon har säkert varit ett jättebra stöd för Mette-Marit. Hon skriver också på sin hemsida att hon är högkänslig. Och det är ju någonting Mette-Marit säkert känner igen i sin svägerska, prinsessan Märta Louise, som också gärna talar om det.
Just det. Okej, okay. Men när det gäller det här med religionsfrihet och kungahuset. Norska kungen har ju inte heller religionsfrihet. Han måste tillhöra då den evangelisk-lutherska kyrkan. Och den dag, visst är det så igen att den dag som Håkon blir kung så gäller det samma för honom om inte grundlagen ändras. Så att...
och det, ja, men ska man hårdra det här också? Det är väl klart det skulle vara problematiskt om Mette-Marit som drottning bestämmer sig för att bli buddhist. Men jag tror inte ens att vi är i närheten av det. Jag tror jag håller med dig lite, Marie, att just det här... Just det här intresset är lite överdrivet. Jag menar, många människor idag vill lära sig saker, precis som du sa, och vill liksom kanske hitta någon andlig dimension på sitt liv. Liksom.
Och det finns ju ganska många människor som i alla fall i tidsperioder i deras liv är lite vad man kallar en sökare.
Ja.
Jag vet inte huruvida hon var det 2012, eller är det fortsatt? Vi ska gå in på det här nu med förtroendet för kronprinsessan Mette-Marit, för den är ju på väldigt låga nivåer. Man har genomfört undersökningar flera gånger, både för och under Marits rättegång i Norge, och den har visat att Mette-Marit har tappat mycket av det norska folkets förtroende. Nu har Infact genomfört en ny undersökning för den norska tidningen Nettavisen, och den gjordes då direkt efter Mette-Marit hade gett den här intervjun till NRK för att ge sin då förklaring när det gäller vänskapen med Epstein.
Mm. På frågan då om Mette-Marit är lämplig att bli Norges drottning så svarar cirka 42% nej, och 31% svarar att de anser att hon är lämplig. Så finns det väl en gråzon däremellan då liksom. Men däremot så kan man säga att stödet för Håkon har ökat. I undersökningen som Infact har genomfört så sa nästan 80% av de tillfrågade att de tror att kronprinsen kommer fungera bra i rollen som kung. I undersökningen har man då, den baseras på 1029 individuella intervjuer med personer över 18 år bosatta i Norge.
Det är ju ett väldigt tufft resultat för Norges blivande drottning. Och det har efter intervju i Norge kommit många kommentarer om det här med att Mette-Marit skulle ju lägga alla korten på bordet, men det var inte det som hände. Och det är fortfarande, ja, när vi snackade ju om det speciala snittet, att många tycker fortfarande att hon inte svarar på frågan vad hon hittade när hon hade googlat på Epstein. Varför blev hon lite märkbart irriterad i frågan om deras relation när den kom på tal? Och frågan är, vad kan hon göra för att förändra de här siffrorna?
Intervjun med NRK är definitivt bara början på ett långt förtroendestärkande arbete för Mette-Marit. Det kommer ta jättelång tid för henne att återfå norrmännens förtroende. Och det är ju, hon har ju varit enormt omtyckt och populär i alla dessa år. Det är klart att det här fallet blir ju ovanligt hårt för henne. Men hon har garanterat bra rådgivare. Hon har hela hovet, hon har kungafamiljen bakom sig. Det kommer lösa sig. Tiden är hennes bästa vän i detta.
Ja, men i samma undersökning som vi refererade till alldeles nyss så ansåg drygt 40% att intervjun hade bidragit till att förtroendet för kronprinsessan försvagats. Det är ganska många som är då uppenbarligen inte känner sig så nöjda med den här intervjun. Jag tror att det blir svårt för Mette-Marit. Hon kan mycket väl komma att bli drottning då, men jag tror inte hon kommer, alltså jag kan inte se framför mig det här om hon kanske kliver ut på någon balkong eller vad det nu kan vara, att hon ska mötas av det jublet som hon tidigare har gjort efter då allt detta med Epstein.
Vi får se. Tiden kan ha en avgörande roll här.
Mm. Kungligt-podden ska ta en liten kort paus, men vi är alldeles strax tillbaka och då ställer vi oss frågan: var är Sarah Ferguson? Det är ett mysterium. Många är det som har ställt sig frågan: var är Sarah Ferguson? Alltså exfrun till exprinsen Andrew Mountbatten Windsor, mycket ex där. Vi har tidigare diskuterat uppgiften att hon i december tog in på en lyxklinik i Schweiz som kostade cirka 160 000 kronor per natt och bodde där under längre tid. Och då snackade vi om vem är det som betalar fakturan. Därefter så finns det uppgifter om att hon befinner sig eller befunnit sig i Qatar, men det är inte heller några bekräftade uppgifter. Det är ett mysterium.
Ja, men det är det. Hur är det möjligt? Enligt Hello Magazine så har hon befunnit sig närmare hemmet på senaste tiden. Och Daily Mail har haft en artikel om att hon varit på Irland, på ett spa där. Enligt Hello så har hon tidigare besökt just det spaet ett par gånger. Och i en TikTok-video från platsen så har hon tidigare sagt så här: när saker ibland blir överväldigande försöker jag bara ta mig till en plats med den vackraste och mest uppfriskande luften, slutcitat. Vi vet ju inte vad som stämmer. Men det är ett mysterium. Hon är en välkänd person. Alla känner igen henne, skulle jag säga. Att hon inte syns till på flera månader, det är ju konstigt. Hon visade sig offentligt sista gången i december förra året. Då var hon ju med när yngsta barnbarnet Athena döptes i Chapel Royal i St. James Palace i London. Men sen dess är hon spårlöst försvunnen.
Jag måste rätta dig, Jenny.
Ja.
Alla skulle inte känna igen henne.
Tror du inte det?
Alla i Storbritannien, tror jag.
Ja, gud ja. Jag alltså, får säga så.
Ja,
alltså, jag är arbetsskadad där. Ja.
Det finns de som inte känner igen kungligheter också.
Så är det såklart.
Fast ja. De kanske inte lyssnar på den här podden.
Så är det.
Maybe not. Okay. Men det blir ju så mycket spekulationer kring det här med Sarah Ferguson. Och vi vet ju inte heller. Men jag tänker också, Sarah, en brittisk press är ju, i alla fall traditionellt sett, men även fortsatt, de är ju ganska offensiva när det gäller kunglig rapportering. Och att de inte någon har lyckats lista ut det här eller ta reda på det, det tycker jag är lite intressant ändå. Mm.
Ja, men det är spännande. Prinsessan Eugenie och hennes make Jack Brooksbank, de uppges vägra låta Sarah Ferguson flytta in hos dem tillfälligt efter att hon blev vräkt från Royal Lodge.
Ja, men hon har ju ingen fast bostad sen de då blev utslängda därifrån från Royal Lodge. Och jag tänker så här: hade hon flyttat in hos sin dotter och då maken Jake, så hade det nog redan skett. Det uppges också, har jag läst, att maken Jake ska vara orolig för, alltså han vill inte att det ska finnas någon offentlig koppling till den delen av familjen mer än vad som redan finns, för att det eventuellt då ska kunna påverka hans affärsverksamhet. Han äger ett dryckesföretag som heter AEB Consultant Ltd.
Vi fick ett lyssnarmail. Det var en lyssnare som kände igen en uppgift om att Sarah Ferguson faktiskt köpt ett lyxigt hus i London. Och jag har faktiskt skrivit en artikel om det för länge sedan. Hon köpte då den här lägenheten i Belgravia. Belgravia är ju ett superlyxigt område.
Fint område. Och det är ju också, är det inte, Chris företag heter ju Belgravia Investments
Advisors eller något sånt där. Ja. Och Madeleine och Chris bodde ju där när de bodde i London. Fergie köpte då lägenheten 2022 och det var efter att hon och Andrew sålde sin superlyxiga villa, fritidsbostad i Verbier.
Charlet.
Ja,
inte det Charlet. Ett uttryck man använder.
Jo. Och hela den där försäljningen, det är också en knasig historia, den får vi ta en annan gång. Men hur som helst då, så investerade Fergie i då en Londonlägenhet. Den ska ha kostat en bra bit över 40 miljoner kronor enligt People Magazine. Vi kan bara gissa hur lyxig den var. Men så här är det. Fergie sålde den lägenheten förra året. Hon fick nämligen ett jättebra erbjudande från den person då som hyrt lägenheten av henne. För hon har ju inte bott där själv, utan hon har hyrt ut den. Så den finns inte kvar, så hon kan ju inte bo där.
Nej, men då har vi ändå lagt den pusselbiten. Men Och hon bor ju då inte i Belgravia.
Nej.
Var är hon då?
Nej, men hur kan en av världens mest omskrivna personer just nu hålla sig borta från paparazzis? Det undrar jag. Jag har ju träffat Fergie, jag har ju intervjuat henne. Hon är jättesympatisk. Det var så jag uppfattade henne i alla fall. Hon är ju samtidigt också kanske lite gränslös. Hon kan säga lite vad som helst. Och det är ju inte populärt i den brittiska kungafamiljen. Jag kommer ihåg, jag gjorde en sån här Zoom-intervju med henne under pandemin tror jag det var. Jag frågade henne om hon hade för relation till drottning Elisabeth som ju levde då. Ja, det kanske var ännu tidigare än pandemin. Men då avbröts intervjun väldigt snabbt av hennes pressperson. Så det var ju vissa frågor hon inte ville gå in på. Annars så pratade hon vitt och brett om allt.
Mm.
Och vi nämnde ju också att det gått rykten om att hon skulle göra en tell-all-bok. Alltså berätta allt om sitt liv i kungahuset och få in pengar på det viset, men att hon fått nobben. Så att det här mysteriet bara växer och växer. Hur kan hon inte vara synlig någonstans i världen?
Det har gått 3 månader.
Mm.
Nästan drygt 3 månader. Vi ska stanna kvar i Storbritannien och ta en titt på en mycket vacker, ovanlig tiara. Jag tycker det är dags att prata lite om tiarer. Och drottning Camilla bar den unika tiaran Belgian Sapphire Tiara vid en statsbankett på Windsor Castle här nyligen under ett statsbesök från Nigerias president Bola Tinubu och hans fru. Det här är en tiara vi inte ser så ofta.
Nej, det här diademet med de här vackra blå safirerna, den har en lång kunglig historia. Det var faktiskt drottning Elisabeths favorit. Hon bar den vid flera stora tillfällen, bland annat på officiella porträtt och vid statsbesök och så vidare. Den skapades på 1960-talet när drottning Elisabeth köpte ett antikt safirhalsband från 1800-talet som tidigare tillhört prinsessan Louise av Belgien. Eller rättare sagt så har safirerna tillhört drottning Louise, eller prinsessan Louise av Belgien.
Mm.
Och det här halsbandet, det byggdes om till en tiara av hovjuveleraren Gerard för att då bilda ett garnityr, ett set med både halsband och örhängen.
Mm. Och prinsessan Louise av Belgien, ganska intressant person. Jag läste på lite.
Mm.
Hennes liv var inte så himla lätt, verkar det som. Louise och hennes syskon, de hade ju en ganska känslomässigt distanserad uppväxt. Pappan var frånvarande, han var mer intresserad av makt och pengar. Hennes mamma, drottning Marie Henriette, drog sig undan hovlivet. Och vad jag förstår så uppfostrades barnen väldigt strikt och formellt och sådär minimalt med värme. Och jag tänker att, vänta, har du något mer att tillägga där?
Det
verkade som att det var, fast det var en annan tid.
Det var en annan tid, det var ganska vanligt då att det fanns en distans mellan kungliga barn och deras föräldrar. Det var inte ovanligt att de hade mer kontakt med sina barnflickor och guvernanter än med mamma och pappa. Men när Louise då var 17 år, då giftes hon bort med prins Philip av Sachsen-Coburg-Gotha. Det var ett arrangerat äktenskap. Väldigt olyckligt. Philip beskrivs som kontrollerande och svartsjuk. Det var ett äktenskap med väldigt mycket konflikter. Men paret fick 2 barn i alla fall.
Mm. Louise gjorde ju någonting som man ändå kan förstå var helt otänkbart för en kvinna på den tiden. Hon inledde en relation med en man, det var en ungersk officer. Och det här var ju en enorm skandal vid den tiden. Han hette Gesa Matasic.
Mm.
Tror vi på det uttalet?
Jag tror på det uttalet.
Okay. Och det var, alltså denna, vilken skandal det blev. Konsekvenserna blev ju ganska brutala. Louise lämnade sin man, hovet frös ut henne. Hon blev av med alla sina privilegier, pengar och status. Hennes makefamilj påstod att hon var sinnessjuk och sen prinsessan Louise spärdes in på en mentalklinik.
Det var väl ett jäkla lätt sätt för dem att tysta ner henne, tänker jag. På den tiden så kunde man nog bara hävda att men den här personen är sinnessjuk. Vi spärrar in henne.
Mm.
Det gick inte så mycket lättare för hennes älskare heller. Han sattes i fängelse och han straffades hårt. Och tyvärr blev det ju så att i omvärldens ögon så var ju prinsessan Louise, ja, men skadat gods. Hon var en fallen prinsessa. Hon var utan vett och sans. Men hon kämpade och efter många års kamp då så fick hon i alla fall en liten upprättelse. Hon släpptes ut från mentalsjukhuset. Hon återfick lite av sin självständighet. Men efter de här åren så led ju hon svårt ekonomiskt. De hade verkligen också klippt bandet ekonomiskt med henne. Och det gjorde att hon tvingades sälja många av sina smycken. Och bland annat då de här vackra safirerna som nu då sitter i ett exklusivt garnityr som tillhör det brittiska kungahuset.
Och där fick vi ihop den röda tråden. Ja, det är spännande. Alltså det är en otrolig historia, vilket livsöde. Men det är ju så att många av de här gamla kungliga juvelerna bär ju på liksom ett färgstarkt persongalleri, kan man verkligen säga. Det är ju en lång rad med historiska personer som satt sin prägel då på alla de här smyckena som bärs idag. Det är ändå en fascinerande och en intressant tanke att tänka på när man ser de kungligheterna med alla de här smyckena på huvudet.
Ja, men på tal om kungliga juveler och kläder och allt annat som är till. Jag tycker vi ska prata lite om kungliga strumpbyxor.
Okej, okay. Alltså jag ska berätta för lyssnarna, det måste man göra. Att Jenny hörde av sig till mig lite så här i sista sekund. Maria, glöm inte, jag vill prata om strumpbyxor också. Jag bara, absolut vi pratar om strumpbyxor. Vad är det du vill säga om strumpbyxor?
Ja, men sådana här tunna hudfärgade strumpbyxor, det har ju olika anledningar hamnat mitt i spännande historier den senaste tiden. Kommer du ihåg att Meghan berättade i en intervju att hon tvingades bära hudfärgade strumpbyxor under tiden hon bodde i England?
Just det, det blev ju ett himla liv det där. Och var det inte så här att är man uppväxt i Los Angeles, alltså där kan det ju bli väldigt, väldigt varmt, över 40 grader. Och då kanske inte strumpbyxor är det som hon direkt var van vid att använda. Men visst var det så att det blev en grej för henne i Storbritannien att hon var tvungna på sig strumpbyxor?
Ja, ja. Det är så bara. Det finns inte någon exakt regel kring strumpbyxor i svenska kungahuset. Men det är klart att det är ju, man kan väl säga att det är lite av en praxis att man som drottning eller prinsessa bär sådana för att slippa gå barbent. Det är ju lite mer påklätt att bära strumpbyxor när man har kjol eller klänning. Det blir lite som ett skydd på något vis. Men hur som helst är det säkert många som undrar vad för typ av strumpor som prinsessorna bär.
Mm. Okej. Okay. Men vad vet vi? Jag tänker att spontant att det är matta strumpbyxor. Jag har inte sett att det är så många såna glansiga officiella sammanhang. Ja, sen är det så att ofta så bär de ju ganska långa kjolar eller klänningar, så det är svårt att se. Men, men de har ju uppenbarligen hudfärg. Du sitter ju och lurar, du vet ju någonting här. Jag säger det istället. Nej, men, jag ska sitta här och...
Nej, men matt och tunt ska det vara. Det ska inte vara några glansiga, glittrande ben. Nej. Men jag kan avslöja att drottning Silvia, hon bär specialgjorda strumpbyxor. De kommer från Swedish Stockings. Lyssna nu, det här är speciellt. De är tillverkade i 8 den. Alltså det är sättet man mäter på tunnheten på strumpbyxor. De är alltså supertunna. Jag brukar ha 15 den som tunnast varma sommardagar om jag behöver ha strumpbyxor. Och där är jag jätterädd hela tiden att de ska gå sönder, för de är så tunna. Ja, ja, ja. 8 den, det tillverkas inte vanligtvis.
Jag har inte sett det i en butik.
Nej, aldrig. Jag har sett
minns.
Det. De blir ju jättekänsliga i produktionen, kan jag gissa då liksom. Mm. Men de här strumpbyxorna, de skickas direkt till hovet. Och det är ju främst drottningen som bär dem, men jag gissar att även prinsessorna har dem.
8 den. Jag sitter fortfarande häpna. Nu fattar jag varför du ville prata om det här.
Ja.
Men alltså, vet att jag har tänkt på en sak under många år. Jag har sagt det i många olika sammanhang. Hur kommer det sig att vi kan åka till månen?
Mm.
Det var ett tag sedan vi gjorde det första gången. Men vi kan baske mig inte ta fram ett nagellack som håller mer än, liksom, ja, även om man gör det på korrekt sätt. Nu pratar jag inte gellack och sånt, utan vanlig nagellack. Eller strumpbyxor som håller. Varför kan man inte göra strumpbyxor som håller?
Jag vet inte.
Vad är problemet? Men jag har ju fått sagt det till mig många gånger. Jo, men det beror ju på kommersen. Vi ska ju köpa.
Man ska köpa nya.
Jag vet inte om det stämmer, men visst är det intressant att sånt som är lite kvinnligt, eller som är väldigt kvinnligt. Sen finns det ju män som bär strumpbyxor och nagellack. Absolut, so, of course. Men att man inte kan... Jag blir faktiskt irriterad på det. Jag blir det i säkert 20 år.
Det är ju massiv kommers, absolut. Det är det ju.
Ja, ja. Så är det. Jaha, men vad kul det var med strumpik. 8 den måste jag nästan tänka lite.
Det är som spindelväv.
Exakt,
liksom.
Det är så tunt så att det är ju...
Undra hur många som drottningen river sönder. Alltså,
men tror du inte att om de är specialtillverkade... Det kanske är så att det är drottning Silvia som får strumpixer som håller. Där har vi det.
Kanske det, kanske.
Ja. Okej. Okay. Jag hade tänkt så här, Jenny, att det börjar bli nästan lite dags för ett frågeavsnitt igen.
Mm.
Jag tror att det blir nummer 28 i ordningen, 27 eller 28 i ordningen. Mm. Därför att, för det första är de oerhört populära. Och det, vi har fått in en hel del frågor nu på senaste som jag vill... Man vill liksom, om man sitter och efterfrågar frågor så vill man ju också besvara frågorna.
Oh ja.
Annars är det ju ingen mening med allting. Mm. Så skicka gärna in fler frågor så samlar vi ihop en bunt. Och det är ju kungligt@aftonbladet.se. Man kan ju också skicka till dig på Insta.
Ja visst, det går bra också. Kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Ja, och det är, vi brukar ju säga det, det kan vara frågor om vad som helst.
Högt som lågt.
Ja, absolut. Och det är bara roligt när ni, vad ni klurar på. Och såklart kan det också vara aktuellt. Jag vet, vi har fått in en fråga, den fick vi i morse. Den ska jag ta med nästa.
Ja, spännande.
För det pratades ju också angående Belgiens statsbesök i Norge. Ja. Att det liksom börjar bli så få den norska kungafamiljen. Som kan liksom genomföra uppdragen. Vi nämnde ju att Håkon, han springer ju på allting, känns det som. Och Ingrid och Alexandra vet vi är i Australien. Men då var vi, fick vi in en fråga i morse om, men Sverre Magnus?
Mm.
What's going on? Vad är han?
Var är han?
Varför kan inte han hjälpa till? Det är en av de frågorna. Så den får du klura på lite och komma med något intressant resonemang. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.